Du går ner för Petreusvägen i Hammarbyhöjden i södra Stockholm. Fönstren i lägenhetslängan på ena sidan gatan är urblåsta. Ett stort förkonat hål gör att man ser träden och buskarna från fastighetens innergård på baksidan. Huset håller på att sjunka ihop från två håll samtidigt. Fienden har omringat Stockholm sedan 3 månader tillbaka. Inget släpps in eller ut från stan. Artilleribeskjutningen kommer allt närmare. De tänker att ni kommer ge upp om ni blir tillräckligt hungriga. Och du börjar tänka att de kanske har rätt. Det känns som att någon konstant klämmer åt din magsäck hårt med en knuten näve. Som att det inte kommer gå rent fysiskt att få ner något ens om du hittar det. Under ett träd utanför ditt lägenhetshus på Petreusvägen 18 har du gillrat en fälla. En liten flyttkartong som hålls uppe med en pinne och från pinnen en 2 meter lång sytråd. Du sätter dig ner och håller vakt en stund. Plötsligt landar en grå fågel med grönspräcklig hals alldeles i närheten av flyttkartongen. Det är en sån där stadsduva som du brukar se äta sopor i flock på Gullmarsplans tunnelbaneperrong. Den haltar fram på sin stympade högerklo. Långsamma steg mot fällan. När skuggan från kartongen lägger sig över fågeln drar du fort. Du stampar upprepade gånger på pappkartongen tills allt blir stilla. Huvudet är krossat och blodet täcker fjädrarna. Men kroppen är fortfarande ganska intakt. Du tar upp den försiktigt. Inne i lägenheten tar du fram din kökskniv. Du skär vant upp buken på duvan. Rensar den på inälvor och plockar de blodiga fjädrarna. När duvan är flodd tänder du ditt stormkök mitt på vardagsrumsgolvet. Lägger ner den magra fågeln i det kokande vattnet. Och väntar. Det var 2 veckor sedan du åt något sist.
Vi gör ett program om vår tids stora ödesfrågor. För inte så länge sedan var forskare och politiker övertygade om att mänskligheten bara var några år bort från att utrota svält. Men idag ökar antalet människor som går hungriga och undernärda. Och svältkatastroferna har kommit tillbaka. Samtidigt finns mat så det räcker och blir över till hela jordens befolkning. Hur hänger det här ihop? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Du och några grannar från Hammarbyhöjden sitter och trycker i en källare i Skarpnäck, ungefär 5 kilometer från din bostad. En robot träffade ert hus och ni blev tvungna att dra. Det var en vecka sedan du åt stadsduvans sega, kokta bröstmuskler. En man i ditt sällskap har med sig ett litet barn, inte mer än 4 år gammalt. Du ser konturerna av pojkens reben tydligt på bröstkorgen. Skinnet på benen och armarna ser ut att ligga direkt mot skelettet. Hela tiden nås du och din grupp av rykten om att hjälpkonvojer är på väg. Men ännu har ingen sett röken av dem. Pappan försöker få barnet att dricka vatten. Pojken har haft diarré i flera dagar nu. Ingen säger något, men alla tänker samma sak. Hela situationen känns övermäktig och du bestämmer dig till sist för att trotsa ditt illamående. Du reser på dig och säger att du går ut en stund för att leta vatten och mat. Matbutiken vid tunnelbanan har du redan kollat. Den är tom. Förmodligen länsad under de första veckorna av belägringen. Efter det lyckades smugglare ibland få med sig mat som de sålde till överpriser ur bakluckorna på sina bilar. Men nu är de också borta. När du efter några timmar letat runt i övergivna butiker och i bråtet från sönderbombade hus är det enda du har hittat en halvfull flaska mineralvatten. När du kommer tillbaka till källaren är det tystare än vanligt. Det första du ser är pappan. Han står lutad över pojken som ligger på en filt. De utstående ögonen stirrar rakt fram. Och munnen är halvöppen. Den beniga bröstkorgen är helt stilla. I det här programmet ska vi prata om svält, och det är ett begrepp som har kommit upp i många andra avsnitt av Dystopia.
I Maten tar slut.
Det är den globala uppvärmningen som kommer att orsaka de riktigt katastrofala effekterna på vår matförsörjning.
Det stora oljemissbruket.
Det sjätte massutdöendet. Jordarna dör.
Det värsta som kan hända är ju att vi inte kan producera tillräckligt mycket mat till alla.
Och alla de här avsnitten handlar ju på något sätt om resursbrist, alltså att utbudet av mat går ner på grund av minskade skördar, något som i sin tur skulle kunna bero på att vi i framtiden får mer extremväder, minskad biologisk mångfald, jorderosion och så vidare och så vidare. Men nyligen läste jag en bok som heter Mass Starvation, skriven av en forskare som heter Alex DeWall. Han arbetar vid Tufts University i Boston och är chef för organisationen The World Peace Foundation.
And for the last 38 years or so, I have been working on the issue of humanitarian crisis and famine.
Alex DeWall är alltså expert på svältkatastrofer, och hans viktigaste tes är att svält inte orsakas av resursbrist.
My own contribution to this has been really to focus very much on the role of human agency, to emphasize that the verb to starve is transitive. People starve one another. People don't just starve.
Det här avsnittet kommer handla om just det här. Att svält är en konsekvens av politiska beslut. Att det är någonting som människor utsätter varandra för.
Men till att börja med så kanske vi ska reda ut vad vi egentligen menar med ordet svält.
There is no single definition of famine.
Det har funnits försök att kvantifiera vad svält är, till exempel genom att prata om dödssiffror.
What's called a famine scale to try and identify great famines in which a million people died, lesser famines in which 100,000 or more people died.
Och för några år sedan utvecklade tjänstemän vid FN en definition av svält med följande kriterier.
Ett av tre barn i den drabbade befolkningen är kraftigt undernärda.
Överdödligheten ligger på 2 personer per 10 000 invånare per dag. I Sverige skulle det betyda ungefär 2000 extra döda.
Sen definierar många forskare svält som en specifik händelse med en början och ett slut. Det är alltså inget konstant tillstånd, vilket andra former av hunger kan vara. Och det här är viktigt, för det särskiljer svält från det som ibland kallas matosäkerhet. Jennifer Clapp är professor i matsäkerhet vid Waterloo University i Kanada.
That is referring to the prevalence of undernourishment, which is someone not receiving the calories they need to lead an active and healthy life continuously for a year. So it's a chronic situation.
Svält är med andra ord en extrempunkt. Och den här extrempunkten har såklart genom historien nåtts bara på grund av naturkatastrofer. Särskilt när människor levde i mer eller mindre isolerade jordbrukssamhällen.
And if you had a harvest failure or worse, 2 or 3 harvest failures in a row, people would go hungry. there was no question about it. And the last time that this occurred on a monumental, on a continental scale, was a volcanic eruption in Indonesia, 1816, that spewed so much volcanic ash into the atmosphere that you had an episode of dramatic, though brief, global cooling.
Vi har pratat om 1816, året utan sommar, i vårt program om supervulkaner. Askan från vulkanen Tomboro i Indonesien filtrerade bort enorma mängder solljus från det norra halvklotet. Invånarna i den amerikanska delstaten Connecticut vaknade upp till frusna jordar långt in på sommaren. Och i Europa misslyckades skördar på så stor skala att en stor del av befolkningen svalt.
En svält orsakad av en naturkatastrof alltså.
Precis, men som Alex de Waal säger,
nothing on that scale has happened since.
Efter vulkanutbrottet har alla mer omfattande svältkatastrofer orsakats av människor. Eller i alla fall av en kombination av naturkatastrofer och mänskliga beslut. Den kanske deppigaste aspekten av det här är att svält ofta används som ett politiskt verktyg för makthavare som vill att uppnå specifika mål.
So in the 19th century, starvation was used to subjugate and transform colonial territories.
In order to understand Ireland in the 19th century, it's necessary to see Ireland's longer history as a colony of England and then Britain since the 12th century.
Det här är Christine Keneally, professor i historia vid Quinnipiac University i USA.
And that's very important to understand that during the course of this disastrous famine, Ireland did not have its own government. So within this United Kingdom, Ireland was very much second-class citizens.
Den stora svälten på Irland under 1840-talet är kanske det tydligaste exemplet på när en kolonialmakt använt svält för att få igenom politiska förändringar.
Allt började 1846.
And so in 1846 people would wake up and they would go outside and there would this be a pervasive smell.
Den här lukten som de fattiga irländska bönderna kände det här året, den kom från rutten potatis.
You couldn't even lift the potato up, it was so mushy. And people said it was just this smell of disintegration.
En svampsjukdom från Nordamerika hade angripit potatisen redan året innan. Men nu var pesten tillbaka och i princip hela skörden gick om intet. För de allra fattigaste irländerna så var det här en total katastrof. Potatisen var deras huvudsakliga föda.
You can survive a few months, but really it's almost impossible to survive a second year of famine.
Och ärligt talat så trodde jag fram tills att vi började researcha det här programmet att det var den misslyckade potatisskörden som orsakade svälten på Irland på 1840-talet. Den stora potatissvälten har den ju kallats ibland.
Men grejen är ju att det faktiskt fanns mat på Irland.
So Ireland on the eve of the great famine actually exported enough corn, wheat, barley, oats etc. to Britain to feed 2 million people.
Irland kallades till och med för Storbritanniens kornbord under den här tiden, samtidigt som man var på väg mot svält. Man exporterade till och med saker som kan tyckas ganska lågt prioriterade i tider av hunger.
Massive amounts of alcohol, Guinness, you know, whiskey were being exported from Ireland. That could be used, you know, temporarily to feed the people.
Irländskt spannmål gick helt enkelt till whisky och öl istället för mat. Framförallt så hade makthavarna i London alla möjligheter att skicka över nödhjälp till irländarna som svalt. Och det gjorde man faktiskt till början. Sommaren 1847, ett år in i svälten, så satte den brittiska regeringen upp ett soppköksprogram.
At its height, over 3 million people every day were getting free rations of food. 40% of the population. And by any standards, even by modern standards, that's a tremendous logistical feat. But what it shows is the British government had the administrative and the logistical ability to feed the Irish poor.
Men efter 4 månader så upphörde den här hjälpinsatsen av helt politiska skäl.
Ett skäl var ideologiskt, att britterna helt enkelt inte ville uppmuntra till bidragsberoende. Ett annat, mycket mer cyniskt skäl var att regeringen i London såg svälten som en möjlighet att modernisera Irland. Ett Irland som av makten ansågs vara ett outvecklat och överbefolkat samhälle med lata bönder som inte förstod vikten av hårt arbete.
And it was felt that if this crisis was sufficiently harsh, people would leave, and this would solve the problem, as it was seen, of overpopulation, and this would force a process of modernization on the Irish economy. So in some ways the famine became increasingly used as a way to bring about changes that the British government wanted to implement anyway. But it was done in the harshest of ways because the human cost of this was very, very high.
När soppköken stängdes tvingades fattiga på Irland istället att arbeta i så kallade fattighus i utbyte mot en viss ersättning.
People would sleep three or four to a bed, which of course spread dysentery, fever, etc.
Det var här, i fattighusens kalla, ohygieniska lokaler som de allra flesta dog. Ofta i en av svältens olika följdsjukdomar. Och som om inte svälten var nog så drabbades dessutom hela Europa och därmed även Irland av en ekonomisk kris de här åren. Hyresgäster i städerna kunde inte betala sina hyror, vilket ledde till massvräkningar.
Homelessness becomes as much a problem of hunger for the Irish people. And again, mass mortality because of this.
Det här lidandet var inte okänt för den brittiska eliten eller för samhället i övrigt. Även på den tiden så hade Storbritannien en långtgående pressfrihet och flera tidningar bevakade svälten.
Tidningen London News skickade ut den irländske konstnären James Mahoney för att genom teckningar skildra hur irländarna hade det. Ungefär som en dåtida fotograf. En av hans kändaste illustrationer visar en gravid kvinna klädd i bara några trasor tillsammans med sina två pinsmala barn, precis efter att de vräkt från sitt hem.
Of course she lost a child. Her little son, who was about 5 or 6 years old, tried to climb on the roof and throw stones at the police as they came to evict them. And then, you know, what's interesting, we know where she went. This is very unusual. She had nowhere to go. She didn't want to go in a workhouse because so many people were dying. And she and her children went and lived under a bridge. And if you visit West Clare today, it's called Doolin, you can actually go and see where she clambered down to keep some shelter for her children. It's very, very poignant, and we don't know what happened to her, but I assume she died.
Ungefär 20 år efter att tragedin på Irland tog slut var det dags för oss här i Sverige att gå igenom något liknande.
Så det är 200 till 300 000 svenskar som försvann, antingen dog, inte föddes eller lämnade landet.
Det här är Magnus Westerbro, författare till den Augustprisade boken Svälten, som handlar om nödåren i Sverige mellan 1867 och 1869. En svält som alltså gjorde att hundratusentals antingen dog, aldrig föddes eller emigrerade.
Precis som på Irland så började allt med en kris orsakad av naturliga faktorer. Först under 1867 så var det ovanligt kallt.
I Stockholm var det bara någon enstaka grad långt in i maj. I Umeå var Umeälven frusen fram till midsommar. Så det var sånt som hände helt enkelt. Det blev oerhört kallt, skörden blev skalad.
Året därpå, 1868, blev det istället väldigt varmt.
Och den här gången i södra Sverige framförallt. Så det var 2 år i rad där skördarna i stora delar av landet misslyckades, men av delvis olika anledning. Och det finns egentligen inget samband mellan de här två klimathändelserna så vitt man kan veta.
När det onormalt kalla vädret slog till i Norrland 1867 ledde det till att människor helt enkelt började få slut på mat.
Det berättas att skogen blev alldeles tysta, det finns ingenting som lever där för allting är uppätet. Liksom råttor och sorkar, uttrar, bävrar, alla fåglar är uppätna. Så allting sånt där provar man förstås. Och sen så börjar man äta olika former av nödmat. Barkbröd, lavpannkaka.
Sverige hade redan då, i likhet med Storbritannien, en ganska välutvecklad pressfrihet. I Stockholm kunde Karl den 15 och hans regering läsa om norrlänningarnas umbäranden. Men trots att man kände till svälten och trots att kommuner och individer bad staten om hjälp, så agerade man långsamt. Eller inte alls.
Man säger att de fattiga klagar alltid. Ger man dem mycket nu så kommer de bara återkomma senare och be om mer. Så det är den här tanken om att de fattiga inte ska skämmas bort och att man ska bara hjälpa när det är absolut nödvändigt.
Dessutom hade, för den tiden, nya liberala idéer om den fria marknadens förmåga att korrigera utbud och efterfråga blivit allt mer populära hos den styrande eliten i Sverige.
Så man kan säga att den nya ekonomiska idén hade gett en ny tyngd åt den här gamla synen på de fattiga som för lata, för bortskämda. Så det fanns ett förakt mot de fattiga som fick ökad kraft av de nya ekonomiska teorierna.
Men en bit in på 1867 så duggar rapporterna från svälten i norra Sverige allt tätare i svensk dagspress. En opinion bildas för att hjälpa de allra mest utsatta. Och till slut ger regeringen vika, om en halvhjärtat.
Man vill hjälpa i första hand i form av lån och hjälp till de som redan kan klara sig hyggligt bra. Så de mest utsatta får ingen hjälp, för man gör en kreditbedömning i praktiken. Du får nödhjälp om du tros kunna betala tillbaka den.
Efter den hårda kylan som drabbade Norrland så är det dags för södra Sverige, som drabbas av en enorm torka.
Det året fattar regeringen beslutet att inte hjälpa till överhuvudtaget. Och säger att det här är inte tillräckligt illa. Människor får klara sig ändå. Så då blir följden ännu värre. För nu är det oerhört många människor som inte får någon vettig hjälp överhuvudtaget.
Grejen är ju att det precis som på Irland under 1840-talet fanns mat att tillgå. Både i landet men framförallt i våra grannländer som hade överskott av spannmål de här åren.
Det finns mat, det gör det. Man tycker bara inte att den ska fördelas på det sättet. Man ska inte lägga resurser på det. Det är för dyrt, säger man. Eller så innebär att man skämmer bort folk.
Sverige var till skillnad från Irland ingen koloni. Men de politiska idéerna om att fattiga inte skulle skämmas bort och den växande tilltron till den fria marknaden gjorde att även den svenska regeringen valde att starkt begränsa sitt stöd till svältande svenskar.
Samtidigt så utelämnas ju ofta de här mänskliga besluten i historieskrivningen av både den irländska och den svenska svälten. Det pratas om missväxtår och potatissvälten.
Den här tendensen att bortse från politiska beslut när man pratar om vad som orsakar svält, den fortsätter under 1900-talets stora svältkatastrofer, trots att det under de senaste 100 åren är, lite förenklat, två typer av statligt agerande som faktiskt har lett till att människor har hungrat ihjäl.
Det första är krig. Att medvetet svälta fiendens civilbefolkning för att få dem att ge upp. Som under första världskriget.
The British used it against Germany, bringing Germany to its knees in World War I, and continued to blockade and starve Germany even after the armistice in order to get Germany to submit to the onerous terms of the Versailles.
Under andra världskriget så utvecklade nazisterna en så kallad hungerplan som gick ut på att svälta stora delar av Östeuropa. Man förbjöd till exempel judar från att köpa viss mat och satte ryssar, ukrainare och belaruser på svältransoner trots att det fanns ett jordbruksöverskott.
USA minerade delar av Stilla havet för att störa införseln av livsmedel till Japan. De döpte operationen till Operation Hungersnöd.
Och Sovjetunionen använde de brända jordarnas taktik, alltså att man brände åkrar och spannmål medan man retirerade från de framryckande tyska trupperna i början av kriget. Enligt vissa uppskattningar dog mellan 20 och 25 miljoner människor av hunger under andra världskriget. Ändå var det efter kriget bara en enda person som åtalades för att ha orsakat civilas död genom svält.
Marshal Wilhelm von Liebe, who was the German marshal who besieged Leningrad.
Under Tysklands drygt tvååriga belägring av Leningrad dog hundratusentals ryssar till följd av blockaden mot stan. Vid Nürnberg-rättegångarna åtalades alltså den tyske befälhavaren Wilhelm von Lieb för att ha använt svält som ett vapen mot civilbefolkningen. Men han friades.
The court ruled that starvation was actually lawful. And the judges said we may wish it were otherwise, but we have to interpret the law as we find it, and the law permitted starvation.
Så krig har varit en av de två viktigaste faktorerna som lett till svält under det förra århundradet.
Den andra är diktaturer.
Det stora språnget som man hör på namnet, det var ju en stor kampanj för att höja Kinas nivå.
Det här är Hanna Salberg, Kina-kommentator på Ekot och tidigare Kina-korrespondent. Det stora språnget som Hanna pratar om, det var alltså den kinesiska diktatorn Mao Zedongs försök att snabbt göra landet mer modernt. Man skulle börja konkurrera med väst i och exportera mat och industriprodukter.
En sak som man gjorde var att tvinga bönder att producera stål.
I praktiken lämna in sina wokpannor och smälta ner dem för att byn då skulle anses ha bidragit till den här stålproduktionen. Sen blev det ju urdålig kvalitet på det här stålet, oklart om det kunde egentligen användas. Men istället för att odla då så var man tvungen att delta i de här kampanjerna. Och det handlade ju också om att man skulle visa lojalitet, man skulle studera. Ja, så att det blev en ideologisk och materiell frikoppling liksom från all logik.
Bönderna skulle samtidigt genomgå olika typer av ideologisk skolning och försöka möta allt högre kvoter för matproduktion. En produktion som nu skulle använda helt nya, oprövade metoder.
Ja, om du tänker dig att personer som i vanliga fall vet precis vad de ska göra för att skörda och så sina fält med den tekniken som de har då, så ska de plötsligt visa att de är pionjärer, de ska omstrukturera allting, de blir kollektiviserade. Alltså, det blev ju en slags förlamning. Man hann ju inte med produktionen. Man kunde inte lita på någonting som man hade gjort tidigare, utan ja, det var en revolution helt enkelt. Och ett stort språng, men det blev helt fel riktning. I resultatet i en del provinser var ju att det var tvåsiffriga procent av befolkningen som dog.
Rädslan för att inte möta produktionskvoterna gjorde att många lokala partipampar överdrev hur mycket som hade skördats. Staten i sin tur beslagtog överskottet som egentligen inte var något överskott. Alltså mat som vanliga människor behövde för att överleva. Svälten under det stora språnget anses av många forskare vara den dödligaste någonsin i människans historia.
Det har ju gjorts forskning både inom och utom landet med uppskattningar. Och de visar ju på tiotals miljoner upp till ja, 50, över 50 miljoner människor som ska ha dött.
Men framförallt har Kina, för svältforskare, kommit att bli ett skolboksexempel på varför svält uppstår i diktaturer och inte i demokratier. Och det i sin tur handlar om informationsflöde.
I ett land med pressfrihet, fria val och en politisk opposition så är det svårt för makthavare att ignorera hunger. Den indiska Nobelpristagaren i ekonomi, Amartya Sen, har jämfört Kina under det stora språnget med Indien. Båda länderna hade en stor och relativt fattig befolkning. Men i demokratin Indien så skedde ingen större svältkatastrof sedan självständigheten från britterna 1947.
I Maos Kina däremot så fanns det ingen möjlighet att kritisera partiets politik, hur vansinnig den än var.
Där finns det intressanta vittnesmål från till exempel en journalist som har jobbat mycket med det här, som tidigare jobbade på statliga medier och som såg det här inifrån, bland annat var med på reportageresor, har vittnat sen om det, där han såg en helt annan verklighet, men man var tvungen att rapportera att det gick väldigt bra. Och det var ju det som bäddade i slutändan för katastrofen, att det blev ett sånt glapp mellan tanken och verkligheten och också mellan vad de högsta ledarna fick veta hände i landet och vad som verkligen hände.
Okej, så för att sammanfatta. Sen 1800-talet har stora svältkatastrofer inte orsakats av brist på mat utan av statligt agerande. Av kolonialmakter som exploaterat sina kolonier, av regeringar som agerat passivt på grund av ideologiska skäl eller av krigsmakter som medvetet förnekat civilbefolkningen mat. Och, som vi hörde nu sist, av diktaturer, ofta kommunistiska, som snabbt försökte omdana samhället i grunden. Men bara några år efter det stora språnget i Kina hände något.
Starting really from the mid-1970s, we've seen really quite a dramatic decline in the number and the scale of famines globally.
Antalet människor som dog i svält eller som var kroniskt undernärda globalt minskade dramatiskt. Och det samtidigt som befolkningen i världen ökade. En anledning till det här var att världens jordbruk blev mycket mer produktivt genom det som brukar kallas för den gröna revolutionen.
The increase in agricultural productivity, the increase in trade, and so the integration of food markets, the general increase in prosperity around the world, especially in the most previously most famine prone areas of the world, such as China, so that famines as a whole were reducing.
Men även om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen var väldigt stor, så var inte det den enda faktorn som gjorde att färre människor svalt. Precis som politiska beslut tidigare hade orsakat svältkatastrofer, så var det nu politiska beslut som minskade dem.
It was the end of political projects that instrumentalized mass starvation for political and military needs.
Väpnade konflikter och antalet hårdföra diktaturer minskade. Antalet internationella humanitära insatser ökade. För bara några år sedan så pratade en del forskare om att vi höll på att se slutet på omfattande svältkatastrofer. Att de helt enkelt hade utrotats.
Och Alex de Wall satte sig ner för att skriva en bok om den här positiva trenden.
So I started writing a book that was planning to be an optimistic book. Basically how we abolished famines and giving credit to the economic, the political and also the humanitarian reasons for famine essentially having been abolished.
Men under åren som Alex researchar och skriver på boken bryts den här positiva trenden.
Famines began to recur in the four countries of South Sudan.
Of South Sudan's many torments, hunger has become the greatest terror of all.
Northeast Nigeria.
Around Maiduguri, you can see people lining up to get free food from charities.
Somalia.
The already dire humanitarian situation in Somalia is getting worse.
Starvation in Syria, and then more widely. As each subsequent year has gone by, the number of places at risk of famine, or where famine is actually occurring, has gone up.
Och det finns ett primärt skäl till att det är just de här länderna som drabbas.
The real factor that's driving contemporary famines is conflict, and in particular the use of starvation as a weapon of war in those conflicts.
Rusting hulks tell a story of war, blockade and devastation. For years now, the Houthi-controlled north has been increasingly isolated from the outside world.
Kriget i Jemen som började 2014 har vi redan tagit upp i Dystopia flera gånger, men det tåls att belysas igen. Där bedriver en koalition ledd av Saudiarabien ett krig mot Houthi-rebellerna. Som ett steg i kriget har Saudi-koalitionen blockerat hamnen i den rebellkontrollerade staden Hodeida. Det här ljudet kommer från ett reportage som sändes i CNN förra året, 2021.
On the road to Hodeida port, we get a sense of the humanitarian disaster kept from the outside world. Along the roadside, hundreds of stalled food supply trucks with no fuel to move. In a country in the grip of hunger, their cargo stands spoiling in the hot sun.
Även Houthi-rebellerna anklagas för att förvärra hungern i landet genom att stoppa humanitära hjälpkonvojer och minera bönders åkrar. Och som så ofta i såna här situationer så är det svårt att veta exakt hur många som har dött av svälten i krigets Jemen. Men enligt siffror från FN så rör det sig om 85 000 barn.
A 10-year-old girl whose growth has been so stunted by starvation, she can no longer speak.
Dr. Khalid says every hour of every day they are receiving more and more cases of severe malnutrition that are this advanced because the parents can't afford to feed their children.
Fram tills för bara två år sedan så var Jemen det absolut tydligaste samtida exemplet på hur svält fortfarande används i krig. Men 2020 så inleddes en annan hänsynslös konflikt.
Etiopiska federala styrkor uppges nu ha omringat Tigrays huvudstad Mekele med 500 000 invånare och en slutstrid väntas vilken dag som helst. Samtidigt har premiärminister Abiy Ahmed avvisat alla former av medlingsförsök.
Då inledde den etiopiska regeringen under ledning av fredspristagaren och premiärministern Abiy Ahmed tillsammans med Eritrea ett angrepp på den etiopiska Tigray-regionen.
Tigray var i decennier den helt dominerande kraften i Etiopien och Eritrea den stora ärkefienden. Nu tyder allt mer på att Eritrea och den federala regeringen i Addis samarbetar militärt mot det i det närmaste totalisolerade Tigray som slåss med allt de har.
Ett inbördeskrig helt enkelt. Och när Etiopien tillsammans med sin nyvunna allierade Eritrea går in med sina arméer i Tigray går de omedelbart till attack mot civil infrastruktur.
For the next 8 months they pillaged, they looted, they vandalized every piece of health infrastructure they could find. They destroyed factories, shops, hotels, they wiped out employment, they froze bank accounts so that people couldn't withdraw their money.
Möjligheten för tigrianer att äta sig mätta minskade för varje dag som kriget fortgick.
The destruction and the looting of food stocks, you know, the prevention of people of farmers from farm, the slaughtering of plow ox, the smashing of tractors.
De tigrianska rebellstyrkorna tryckte tillbaka angriparens arméer. Och efter det så inleddes...
Ja, ni har hört det förut. En blockad mot regionen.
The Ethiopian and Eritrean governments encircled it. And they blocked any food supplies coming in, any commercial food. They blocked any essential supplies, any electricity, banking, anything like that.
Poängen här är att krig är den huvudsakliga anledningen till att folk har dött i svält de senaste åren. Och i februari i år, 2022, så var det ju dags igen.
A country under attack after a huge Russian military offensive by land, sea and air.
Precis som den etiopiska armén och den saudiledda koalitionen har ryssarna använt sig av svält som ett vapen mot den ukrainska civilbefolkningen.
The UN World Food Program says Ukrainians in Mariupol are now being starved to death and Russian forces will not allow relief supplies into the city.
Men det är ju faktiskt inte det som fått mest uppmärksamhet, utan det här.
Russia is the largest exporter of wheat. They make up 18% of global exports.
Att kriget inte bara skulle orsaka svält i de drabbade städerna i Ukraina utan i de länder som är starkt beroende av exporten av spannmål från Ukraina och Ryssland via Svarta havet.
Ukraine is the fifth largest, making up 7% of global sales. Put together that's 25%. What happens if this supply chain is disrupted?
En export som i perioder 2022 har strypts helt. FN gick till och med ut med en stark varning.
It threatens to tip tens of millions of people over the edge into food insecurity, followed by malnutrition, mass hunger and famine in a crisis that could last for years.
Och när vi började researcha det här programmet så var jag övertygad om att det i stor utsträckning skulle handla om att kriget i Ukraina skulle leda till en global svältkatastrof. Men när jag frågade Alex de Wall om det här sa han så här.
Well, that was never going to happen. There is a plenty of food in the world, even with the disruption to the Black Sea grain supply.
Och här kanske vi ska reda upp begreppen lite igen, för svält är ju som sagt en extrempunkt.
Ja, det är ju när det finns så lite mat att överdödligheten blir stor och många barn är kraftigt undernärda. En riktigt kritisk situation som nästan bara uppstår i krig numera, när en befolkning aktivt nekas mat. Svält idag har alltså nästan aldrig med utbudschocker att göra utan är som vanligt ett resultat av medvetna politiska beslut och krigsstrategier.
Men även om kriget i Ukraina inte kommer resultera i en global svält så är det ett faktum att det bidragit till att trissa upp priserna på mat i världen.
I mars 2022 så var de globala matpriserna de högsta som de hade varit någonsin. Och allt fler människor hade helt enkelt inte råd med tillräckligt mycket mat.
in certain countries, countries like Egypt, like Lebanon, like Nigeria, that like Sudan, that are very dependent or have certain populations that are highly dependent on imported wheat from the Black Sea and locked into contracts with Black Sea exporters. Yes, there was going to be a crisis, and poor people were going to suffer, and indeed they did. But that does not mean famine.
Som vi nämnde i början av det här avsnittet finns det ju en skala på vägen mot svält. Och det är en växande grupp människor i världen idag som befinner sig i någon av förstadierna till den här extrempunkten.
Food insecurity is getting worse and worse, especially in the last 5 years. The trends are going entirely in the wrong direction.
Jennifer Clapp, professor i matsäkerhet på University of Waterloo igen.
So chronic undernourishment, for example, is a category we often hear when we hear about the FAO reporting the numbers of people who are quote unquote hungry. And that figure is over 800 million people.
Så antalet kroniskt undernärda uppgår till över 800 miljoner personer idag. Och om vi zoomar in på gruppen akut matosäkra, alltså där hunger är en omedelbar fara för liv och hälsa, så har den mer än fördubblats sedan 2019.
It was around 135 million people in 2019 and now it's around 340 million people.
Och det är i den här ständigt försämrade hungersituationen som kriget i Ukraina så inträffar. Ett krig som väldigt tydligt har satt fingret på hur bräckligt det globala matsystemet är. Där vissa länder är beroende av import för att inte hamna i de här stadierna av extrem hunger.
We've got extreme dependency in some parts of the world and extreme concentration of production in other parts of the world. There's concentration at all kinds of scales within food systems that are, I would argue, contributing to food insecurity.
Produktionen av de grödor som ligger till grund för mycket av världens livsmedel, vete, korn, majs, domineras av ett fåtal länder.
The production and trade of them are dominated by just a handful of countries, so it's geographically concentrated and those countries dominate that trade.
Och den globala marknaden domineras av bara en handfull företag.
Anywhere from 70 to 90% of that trade is controlled by just a handful of companies and they're organizing the logistics of the trade, you know, the shipping of these kinds of crops. That raises, you know, a lot of questions in terms of how that dominance of just a few players shapes the way that system looks.
Under 2022 har de här företagen gjort rekordvinster på de prisökningar som skett i och med exportstoppen från Ukraina och Ryssland. Men det finns de som menar att de här storföretagen faktiskt hade kunnat hålla nere priserna om de bara ville det. Det hade de till exempel kunnat göra genom att tillföra mer spannmål till marknaden. För de här företagen har stora spannmålsreserver. Problemet är bara att vi inte vet exakt hur mycket, trots att FN:s jordbruksorgan FAO har försökt få alla stora aktörer att rapportera in hur mycket de sitter på.
But a lot of stocks are actually held by private companies. They're held by private actors. And private actors are not required to report to this mechanism. So we know that the big grain trading companies all hold significant amounts of grain in storage, but they're not required to report it.
Så dels kan de höga matpriserna vara manipulerade av de här stora spannmålsjättarna. Att man helt enkelt låter bli att tillföra mer spannmål till marknaden för att tjäna mer pengar. Men det fanns också en annan faktor till prisökningen precis efter Rysslands invasion av Ukraina. Spekulation.
So there was a huge rush into the markets by financial actors in those early weeks and months of the war that drove food prices up remarkably. Like in the space of 1 week early on in the crisis, wheat prices went up by 54%. We know that that wasn't a result of supply and, you know, normal supply and demand, right? We were still the same world a few weeks later. It's just the prices had really gone up.
Finansinstitut och enskilda investerare pumpade helt enkelt in stora pengar i matmarknaden i vad som skulle kunna beskrivas som en bettingverksamhet kring matpriser.
Ekvationen är enkel. Köp grödan tidigt i prisökningen och sälj när den ökar i värde. Och gör stora pengar.
Because when prices rise, they see opportunity to basically move into those markets and capitalize on rising prices. And the speculators don't have a direct interest in owning the grain. They're simply buying and selling to make money. But that only perpetuates and exacerbates the problem, which directly leads to hunger.
Den tydligaste bilden av läget är kanske det här. Samtidigt som matosäkerheten i världen ökat de senaste 3 åren har världen fått 62 nya matmiljardärer enligt organisationen Oxfam.
So campaigners are pointing to the fact that these investors, these financial investors and these financial companies, they're basically profiting from hunger, and that's a real concern.
What the Ukraine crisis has shown is the tendency of the global capitalist system to manipulate and profit from the global food system to the disadvantage of the world's poor.
När vi bestämde oss för att göra det här avsnittet så var det för att utmana våra egna föreställningar om vad som orsakar svält. Vi har ju som sagt gjort många avsnitt om vilka kriser vi kommer att stå inför i en framtid där utbudet av mat riskerar att bli skralare på grund av en eskalerande klimatkris. Men allt ifrån FN-tjänstemän till ledande forskare som vi har pratat med har varit samstämmiga. Vi producerar tillräckligt mycket mat nu och vi kommer att göra det för en lång tid framöver. Det är upp till politiker, stater och andra makthavare att se till att den når de som behöver den allra mest.
We have a global food system that is highly efficient, highly integrated, is quite capable of feeding the world's population even under considerably more stress than it is now. So it's perfectly capable of doing that. It can feed the world several times over as it is. So the climate crisis is going to bring major disruptions to production, to supply, to people's livelihoods. But and so there will be a burden of stress. But where that burden of stress falls is a political decision.
It's certainly the case that we can't just say that hunger is rising because food productivity might be a threat because of climate change. That's far too simple a narrative.
Alex de Walls bok Mass Starvation fick mig verkligen att fatta varför det är så viktigt att se svält som något vi människor utsätter varandra för och inte som något som bara händer. För ser vi det som något som vi människor inte kan rå för, ger vi en gratis ursäkt till de makthavare som egentligen borde hållas ansvariga. I Kina, där Mao och kommunistpartiets vårdslösa politik var den direkta orsaken till den värsta svälten i världshistorien, kallas hungersnöden under det stora språnget för
de 3 åren av naturkatastrofer, Sanjin Ziran Zaihai. Det är ett begrepp som man för övrigt hör fortfarande. Det är väldigt inarbetat och det lägger ju all skuld på naturen då, som inte faktiskt visade några väldiga avvikelser under de åren.
Enligt Hanna Salberg har svälten till och med stärkt kommunistpartiets ställning.
Det ser ut som att svälten har haft en passiviserande effekt på Kina. Alltså att man vänder sig inte mot partiet utan snarare så ser man hur skört livet är. Och man vill ännu mindre skälpa båten som man sitter i. Man blir ännu räddare för att någonting ska hända. Och därför när partiet utlovar stabilitet så väljer man det.
I hennes svärfamilj så finns en historia som illustrerar hur folkets relation till kommunistpartiet när det kommer till svältåren psykologiskt nästan blir som en misshandlad partner som plötsligt ger cred till sin misshandlare för att den slutat slå.
Där, jag vet inte hur många gånger jag har fått berättat för mig hur de överlevde de här svåra åren, och det var genom att en bror åkte iväg och skickade hästkadaver, alltså kött på vintern som fortfarande gick att äta, från ihjälsvultna kreatur i en grannprovins och skickade på posten, som av någon anledning fungerade med tågtransport, så att familjen fick de här paketen. Den historien berättas ofta, och då med en stor tacksamhet, en väldig ödmjukhet. Och det här tror jag är viktigt för att förstå varför kommunistpartiet fortfarande lyckas hålla Kina i sitt grepp. I och med att svälten finns antingen i färskt minne eller som ett liksom någon slags psykologiskt eko hos efterkommande generationer, så känner man den här liksom skräcken för krig, svält och kaos på ett annat sätt än i ett land där det inte ligger så nära, alltså som Sverige till exempel.
Så Så om det nu är så att det är politiska beslut som är den viktigaste faktorn bakom matosäkerhet och i förlängningen svält, vad kan man då konkret göra för att förhindra att det händer?
Jennifer Clapp, som forskar på matsäkerhet, säger att vi måste reglera marknaden hårdare. Till exempel begränsa möjligheten för spekulanter att driva upp matpriserna.
One would be to put tighter limits on the number of futures contracts that a non-commercial operator like a bank or another financial investment firm can hold at any given time. And so by reducing the number of contracts that they can hold at any time, that kind of limits the amount of speculation that's going on in those markets.
Ett annat sätt att öka matsäkerheten på skulle kunna vara att på olika sätt bryta dominansen av några få spannmålsföretag. Till exempel genom mer inhemsk produktion i länder som idag är väldigt importberoende och därmed också känsliga för starka prissvängningar.
It would mean support and encouragement to those countries currently reliant on food imports to have the ability to provide subsidies and support for transition to more diverse and agroecological production systems that are less reliant on global trade. We don't want to have all countries be completely self-sufficient either because that can create local famines and local crises.
Det här sista som Jennifer Clapp säger, det är viktigt. För visst, inhemsk produktion gör länder mer motståndskraftiga mot globala prisskiftningar. Men samtidigt så är den globala livsmedelsmarknaden idag, paradoxalt nog, också en garant för att svält eller matosäkerhet inte ska uppstå på grund av en lokal torka eller översvämning.
What we need is a mix of different kinds of production systems, different kind of distribution systems, so that we can have a more resilient food future.
De här förslagen handlar ju mest om vad vi kan göra för att färre människor ska behöva leva i matosäkerhet. Men hur ska vi göra för att förhindra den yttersta hungerkatastrofen, det vill säga svält?
Även om mycket färre människor dör i svält idag jämfört med, säg, större delen av 1900-talet, så går ju trenden åt fel håll. Framförallt på grund av att svält används som en taktik i krigföring i länder som Syrien, Jemen, Etiopien och Ukraina.
Och här finns det såklart ingen enkel lösning. Men Alex de Wall tycker att vi i allt högre grad måste börja se svält som en form av politiskt våld, på samma sätt som folkmord och brott mot mänskligheten.
I think the number one thing that is needed to prevent famines is the normative, the ethical and the legal. It is prohibiting famines, it is deterring them. And it is among other things criminalizing. So those who perpetrate famine as an instrument of war are criminals. They are committing a crime against humanity. And in my view should be brought to court, prosecuted, and if found guilty should be punished. And I think that is the factor that is most missing from the international debate, but perhaps the most crucial factor in famine prevention today.
Lyssnat på Petri Dystopia som är slut för idag.
Tekniker var Johan Hörnqvist.
Källförteckning det hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Vi har en Facebook-sida som du kan gå med i för att diskutera det här och andra avsnitt som vi har gjort.
Det här programmet gjordes hösten 2022.
Och vi som har gjort det heter Freddy Rammel,
Toril Kornfeldt
och Viktor Lövgren.
Vi hörs!
Produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.